kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimmen. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och nu är det över första Korintierbrevet. Vi har del 14 framför oss. Vill du höra det i Värnamo kyrka så ja, då är det sista gången nu på tisdag klockan 18.30 och sen kommer det vara sommaruppehåll. Och under sommaren så kommer vi att sända repris på något annat av bibelförklaringar fram till det startar igen. Men här är i alla fall första Korintierbrevet del 14, Håkan Sundliden.
Har vi är samlade för att läsa Guds ord, och ämnet från förra tisdagen var ju inte färdigbehandlat. Detta med att lyssna till Guds röst. Så det ska vi fortsätta med idag och göra färdigt. Och så får vi se om vi hinner ytterligare en bit efter det. Bara som en kort inledning då till fortsättningen här. Att där står ju i vers 10 att Gud har uppenbarat det vill säga sin hemlighet. Detta med Kristi korsdöd, uppståndelsen och vad det betyder. Försoning, rättfärdiggörelse och så vidare. Det har han uppenbarat för oss genom sin ande. Det var det första, att han uppenbarar för oss sin hemlighet. Och det andra, då har vi i den 12:e versen. Därför där står det i vers 12b. B, det betyder ju andra halvan då. Att vi har fått en ande som är från Gud för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Så här finns alltså en vilja från Guds sida att uppenbara för oss vad vi har fått. Kanske Paulus här i första hand tänker på oss som kollektiv, vad vi har fått när vi har förstått Guds hemlighet. Men jag tror också vi kan förstå det på ett individuellt sätt. Vi är ju, även om vi är ett kollektiv, så är vi ju ändå individer i det här kollektivet. Och vi behöver var och en få syn på, få upptäcka vilka tjänster, vilka gåvor vi var och en har, så att vi kan verka så som Gud vill att vi ska verka. Så det är det andra antydan här, det andra utsagan om vad anden vill göra för oss, vad Gud vill göra för oss genom anden. Och i den 13:e versen så står det att vi förkunnar eller förkunnar det som anden lär oss med ord, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär. Och här tänker jag mig att anden undervisar oss, lär oss, leder oss till hela sanningen. Kollektivt förstås, men också individuellt. Vi kan tolka det som händer, och det där kommer vi nog in på under den här timmen. Det som jag inte sa däremot, som man skulle kunna ha med, det är den 15:e versen. Där det står att den andliga människan bedömer allt. Vad det nu betyder. Bedömer allt. Nu har jag inte kollat upp det, men jag skulle kunna tänka mig att det står krino på grekiska. Alltså ett ord som betyder döma eller urskilja. Förstå. I den meningen bedöma. Så när sanningens ande kommer, så ska han undervisa er, lära er om den väg som ni ska gå. Så att ni förstår vad som händer. Så det skulle man kanske också ha med. Så där har vi alltså fyra motiv. Att Gud genom anden, genom sin ande till din och min ande, vill uppenbara hemligheten. Vill visa oss gåvorna. Vill hjälpa oss att tolka vår livssituation. Och till och med ge oss möjlighet att bedöma, förstå allt det som vi behöver bedöma och förstå. Jag kallar er vänner, ty jag har låtit er få veta allt vad min fader har sagt. Det är också ett Jesusord. Johannes, kommer inte ihåg vilket kapitel det är nu, om det kan vara 15 eller 16. Sedan så hade vi som sagt sett ett ganska stort antal bibelställen, framförallt i Gamla testamentet, om hur Gud talar. Och den här timmen då så skulle vi försöka sammanfatta de olika sätten, de olika redskapen som Gud använder sig av, de nådemedel som Gud har gett oss. Och då är de, vi kan få höra de fem som jag har skrivit upp. Det är genom det skrivna ordet, alltså Bibeln. Det är genom bönen. Det är genom vardagens händelser och möten. Det är genom den heliga andes gåvor. Och det är genom det heligas gemenskap. Och de här fem nådemedlen eller redskapen har jag alltså plockat ihop. Det kanske finns andra eller något som man skulle vilja ifrågasätta i det här. Men så har jag i alla fall plockat ihop det. Det här är ganska många år sedan jag gjorde det. Det är inte någon ordningsföljd i det här. Möjligtvis skulle man kunna ge ett företräde till det skrivna ordet, eftersom allting ska så att säga vara i harmoni med det skrivna ordet. Man kan inte ha tilltal som inte harmonierar med det skrivna ordet, med bibelordet. Så i den meningen kanske bibelordet har ett företräde. Men annars så finns det ingenting som hindrar att Gud talar genom ett möte ute på Åbron, eller när du är på ett arbete, eller när du möter en människa i affären. Gud kan tala där lika väl som genom bibelordet. Men det ska ändå harmoniera med bibelordet. Så när vi har gått igenom de här fem områdena så kommer du att se att Gud är väldigt närvarande i allting egentligen. Och att vi kan förvänta oss att Gud talar när som helst, dygnet runt. Men vi tar ett område i taget. Det första är då det skrivna ordet eller Bibeln. Och då skulle man ju kunna fråga sig, ja, men varför måste det stämma med Bibeln? Är Bibeln verkligen Guds ord, eller är det som liberalerna säger nu för tiden att den innehåller Guds ord? Men riktigt vad som är Guds ord eller så, det vet vi inte. För allt kan väl inte vara Guds ord, för då säger liberalerna, då är man fundamentalist, då är man i andra diket. Så det är viktigt alltså vilken syn vi har på det skrivna ordet, vilken förståelse vi har av det skrivna ordet. Och hur vi använder oss av det skrivna ordet. Så därför måste jag säga någonting om det. Det kanske är lite repetition. Men det första som jag tänker på då, det är ju det att, och det är tillräckligt för mig, att Jesus erkände skrifterna, det vill säga de 39 böckerna i Gamla testamentet. Det fanns ju ytterligare 11 böcker, de som vi kallar för apokryferna, men de var framförallt samlade nere i Alexandria i Egypten. För den judiska tron hade ju två centrum vid den här tiden, Alexandria och Jerusalem. Men i Jerusalem så var det de 39 böckerna. Och inte de där 11 apokryferna som fanns i Alexandria. Så därför så är det lite diskussioner fram och tillbaka. Om vi ska nöja oss med de 39 eller om vi ska ha med apokryferna. Men de 39 var de som Jesus hade tillgång till. Och de 39 är åtminstone ett minimum. Och då, är det så, då skulle man kunna säga som så också att eftersom de där 11 inte är med. Ja, nu är de ju med i de nya bibelutgåvorna, men i folkbibeln är de inte med. Men vi kan åtminstone vara säkra på de 39. Sen kan det vara mera i de andra 11 också. Men nu har vi åtminstone 39, det räcker ganska långt. Och kom ihåg argumentet här nu. Jesus sa att inte ett jota, inte en prick utav skrifterna ska förgås. Allting ska fullbordas. Det finns ingenstans där Jesus ifrågasätter de här 39 böckerna. Men det finns många ställen där han bekräftar dem. Och det är för mig tillräckligt. Jag behöver inte ta den diskussionen egentligen så mycket mer än så. Det går säkert att hitta många argument både för och emot om man ska hålla sig i den akademiska världen. Och det kan vara många olika slutsatser. Men för mig är Jesus Herren. Och det han säger är det rätt, det är riktigt, det är vägledande. Och så är vi färdiga med det. Nya testamentet, när vi kommer så långt då, har ju inte Jesus skrivit. Utan det är ju skrivet utav apostlarna. Och det här är viktigt att komma ihåg. Att Nya testamentets 27 böcker, hur skulle man välja ut dem? Vilka skulle det vara? Ja, det fanns olika kriterier, men ett kriterium, det första kriteriet när man skulle välja ut vilka böcker som skulle vara med i Nya testamentet, det var att de skulle vara apostoliska. Det vill säga att de skulle vara skrivna av någon av apostlarna. Nu diskuteras det hur vem som har skrivit Hebreerbrevet, det vet man inte. Och det diskuteras ytterligare något brev som man är lite osäker på om det verkligen är apostlarna. Men man sa så här, att alla skrifterna ska kunna härledas till apostlarna. Det var inte så att det var nödvändigt att apostlarna skrivit, men det är apostlarnas undervisning som ska finnas där. Och det har då alla de här 27 böckerna. Så de här 27 böckerna, de är skrivna utav, om inte att apostlarna själva har hållit pennan, utan kanske någon av deras sekreterare eller någon lärjunge, så är det ändå deras undervisning. Så det är alltså vittnesbörd som, av människor som har umgåtts med Jesus, som har vandrat med honom, som har ätit tillsammans med honom, som har diskuterat, som har fått möjlighet att ställa alla frågor de vill och som har fått lära sig Jesu lära, helt enkelt, Jesu undervisning. Helt och hållet. Jesus hade det här som en huvuduppgift under sina 3,5 åren, så att när Jesus lämnar jorden, då kan han vara förvissad om att det finns 12 stycken, 11 stycken plus någon som garanterat kan föra vidare det som han själv har lärt och undervisat. Det är en huvudpoäng i Jesu undervisning. Så därför så är Nya testamentet tillförlitligt. Paulus var ju ifrågasatt under stundom. Men ni känner till det att han i Galaterbrevet, inte minst när vi gick igenom det, talade ju om hur han hade umgåtts med Herren Jesus och fått all undervisning där. Och hur detta också godkändes av de andra apostlarna. Så han räknas in i apostlarskaran även om han inte var en av de 12. Det är också så, och det är då det tredje skälet för att det här med det skrivna ordet är så viktigt. Det är också så att kyrkan, och då menar jag alla kristna vid den här tiden och på 100-talet, 200-talet, 300-talet, alla kristna och alla kyrkans ledare, de var överens om de här 27 böckerna. Och därför så kanoniserades de 27 böckerna. Det vill säga, de ställdes samman till en kanon. Kanon betyder rättesnöre, en normativ undervisning. Och Nya testamentet har alltid varit det som är vägledande för kyrkan. Även om det inte är så i våra dagar, för det är det inte, i alla fall inte i mitt sammanhang, så har det alltid varit det över hela jorden, i alla kristna sammanhang, genom alla tider. I alla olika denominationer, alla olika samfund, så är det Nya testamentet som är vägledande. Så det finns ingen anledning att ändra på det heller. Utan då är vi där att då måste det få vara vägledande för oss också. Och svårare än så är det inte. Sen kan vi diskutera det också om ni vill, med argument fram och tillbaka och för och emot och så. Men jag bara deklarerar varför det skrivna ordet är så viktigt. Jag säger också ytterligare en sak för det fjärde kanske, att all kyrkans erfarenhet, kyrkans samlade erfarenheter, och också dina och mina erfarenheter, för vi är också en del av kyrkan, kan härledas till det skrivna ordet, till Bibeln. Så allt det som du som säger ja och amen i ditt hjärta, allt det som Gud har gjort för dig, kan du förmodligen säga med rent samvete och med gott, med uppriktigt hjärta, att det här stämmer överens med Nya testamentet. Det finns ingenting i dig som du tycker är jättekristet men som inte stämmer överens med Bibeln. I sådana fall har du problem, då får vi prata om det efteråt. För så är det inte. Utan kyrkans samlade erfarenheter vittnar om att skriften är vårt beskydd, vår vägkost, vår vägledning och vad man nu använder för bild. Så alla de tilltal som du och jag kan få i vår vardag utav att Herren talar till oss bör alltså harmoniera med Nya testamentet. Ibland så kan det kanske vara sådana saker som är svåra att direkt härleda till Nya testamentet. Jag tänker på det som sker i Israel nu till exempel och vad som händer där. Och så kanske vi frågar Gud, vad är det som händer där? Och så får vi lite olika tankar och så, va. Det kanske inte är så enkelt att hitta att det ska stämma i Nya testamentet. Eller vi talar om eutanasi och dödshjälp och så vidare. Så är det inte alltid så självklart. Men icke desto mindre så tror jag man kan uttrycka negativt. Vi kan inte få instruktioner från Gud som strider mot skriften. Men skriften är så att säga det område inom för vars staket, eller hur jag ska uttrycka det, vi rör oss. Och det är därför som det är så viktigt för oss att känna till Guds ord. Om vi slår upp i Jesaja, där finns, jag ska visa två olika sätt att läsa Bibeln. Jesaja 55. Jesaja 55. Vi kan ta från vers 8. Mina tankar är inte era tankar. Och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar. Och mina tankar högre än era tankar. Och sen börjar han tala om det ord som utgår ifrån hans mun. Och så säger han, liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som utgår från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Och här ser jag framför mig i den här bilden hur regnet faller från himlen. Och bilden är ju lätt för oss att känna igen. Regnet faller och så kommer växtligheten. Inte minst så här nu då, på våren så blir det ju väldigt tydligt, eller försommaren. Så tänker jag mig att så är det med Guds ord och Guds tilltal. Guds nåd och Guds barmhärtighet. Det är som ett regn som kommer över oss. Och det kommer ymmigt och det kommer rikt. Och vi kan inte tillgodogöra oss en bråkdel av det. Men vi kan öppna våra hjärtan så mycket som möjligt. Och det är det här som sker, menar jag, när vi använder oss av en bibelläsningsmetod som i klassiskt kallas för lectio continua. Alltså när man läser lectio, läser continua kontinuerligt. Alltså den läsning som är en läsning från perm till perm i princip. När man läser kapitel efter kapitel. När man lever i Guds ord. Vi använder det på tidebönen nu, så läser vi Gamla testamentet. Förra året så läste vi Nya testamentet. Eller i din privata morgonbön eller afton. Det finns ju bibelläsningsplaner där man kan läsa igenom hela Bibeln på ett år. Det är ett ganska stort företag för en hör på sig, normal människa. Men det är inte alls på något sätt omöjligt. Man får läsa 3-4 kapitel per dag. Det är ju ganska mycket. Men läser man 3,5 kapitel tror jag det är, per dag, så hinner man igenom hela Bibeln på ett år. Så kan man göra det systematiskt. Och då lever man under det här regnet så att säga. Och det kommer inte att vända tillbaka utan att ha verkat det Gud vill. För mig är det här väldigt tydligt, för att jag kommer till tro på det sättet som ni vet, att det var genom en uppenbarelse där Gud visade mig vad den smala vägen är för något och vad det betyder. Och vad det betyder att gå den vägen. Och från den dagen jag var 13 år gammal så har jag läst Bibeln i princip varje dag. Jag följde en bibelläsningsplan från början. Under de 5 första åren så vet jag inte hur många gånger jag läste igenom Nya testamentet. Förstod inte särskilt mycket kanske, men läste det ändå. Sen hände det när jag var 19 år att det blev väckelse på skolan. Och massor med elever kom till tro. Men inget av dem kunde Bibeln. Och då kom de till mig, för de visste Sundlina, han har läst mycket i Bibeln. Och jag som inte hade förstått särskilt mycket, plötsligt blev det här levande. Jag visste vilka bibelställen de behövde. Jag visste vad de frågade efter för bibelställe. Jag hittade, jag hade ju en ordbok också naturligtvis. Så då bar det frukt de här 5 årens dagliga bibelläsning. Som jag tyckte att jag inte hade haft någon användning för. Plötsligt så fanns det där alltihopa. Skörden kom. Och det här sker ju gång efter annan för oss allihop. Du kan läsa Bibeln ibland, undrar du vad är det för mening med det här, eller jag tycker inte jag lär mig någonting nytt. Men du kan vara säker på att det vänder inte tillbaka utan att verka det som Gud vill att det ska verka. Så den kontinuerliga bibelläsningen är en rekommendation. Jag kommer ihåg vid ett annat tillfälle, det här var, jag vet inte när det var förresten, det var många år senare, var under en förbönsgudstjänst. Så kom det fram någon som ville ha förbön, och så sa den här personen någonting om, ställde några frågor i alla fall, som jag visste Bibelns klara undervisning på. Men den här personen frågade, jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var, frågade efter Guds vilja och ville att vi skulle be då så att han kunde få veta Guds vilja. Och så hörde jag bara hur Guds ande sa till mig, och jag sa det till den här personen och tittade på mig lite konstigt och sa, ja, men varför frågar du mig om det, för det står ju i Bibeln. Läser du inte din Bibel? Du har ju alla svaren är ju givna där. Nu hade du kanske inte läst Bibeln så behövde ha lite hjälp. Men ni förstår själva poängen. Att ju mer vi fördjupar oss i Guds ord och känner Guds ord, ju mer känner vi också Guds vilja. Ju mer känner vi också Gud själv. För Gud uppenbarar sig i ordet. Och någon annan uppenbarelsekälla har du inte. Du har inte tillgång till någon annan källa. Allting finns här. I det. Jesus Kristus är det levande ordet. Personifierad. Men vittnesbördet om honom som har skrivits, det är det skrivna ordet. Och när det predikas så är det det muntliga ordet. Men det är samma ord alltihopa. Det är Kristus. Och när vi går in i skrifterna och fördjupar oss i skrifterna så lär vi känna Gud. Även om vi inte tänker på det. Och inte bara lär känna Gud. Vi hör ju Gud tala. Har ni inte varit med om det, att när ni läser någonting som verkar helt ointressant så plötsligt så blir en mening eller en vers väldigt levande? Betrakta det som ett Guds tilltal. Gud vill att du stannar upp där och tänker igenom det. Kanske fördjupar dig i vad det betyder och mediterar över det. Då är vi framme vid det andra sättet att läsa Bibeln. Då får vi gå till Saltaren. Saltaren 1. Det är första salmen i, eller första bönen i den judiska psalmboken. Så det är ju en bra början. Där står i vers 1, salig är den som, och så kommer det i vers 2, har sin glädje i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Det där ordet begrunda där. Det här sättet att läsa Bibeln, att begrunda hans ord dag och natt, det kallas för lectio meditatio, alltså meditationen. Och de som är vana bibelläsare kan ha det här som ett instrument på så sätt att man läser, man slår upp och läser, ja, egentligen något vad som helst, men man kanske läser en eller två versar. Eller en kort berättelse och inte mera. Och så använder man det för att meditera över det. När man mediterar över Jesu undervisning och vi håller oss till evangelierna, så kan man göra som så att man läser texten en gång eller två. Det får inte vara allt för lång kanske. Och sedan så ser man för sitt inre vad som händer, hur texten målas upp och utspelar sig. Man kan föreställa sig saker och ting. Man kan föreställa sig hur de kommer släpande med den här äktenskapsbryterskan. Man kan se hur mobben finns där runt omkring. Man kan se hur de knuffar fram henne. Man kan se höra dialogen finns ju i texten. Man kan se hur Jesus skriver i sanden och sådär. Och så kan man placera in sig själv i den här scenen. Identifiera sig, kanske med någon av åskådarna. Och tänka efter, vad är det som rör sig i mitt huvud när jag nu är med om det här? Hur känner jag för det här? Vad händer runt omkring? Och så vidare. Och så mediterar man över det. Och på det sättet så kan Gud visa saker som man kanske inte alls hade tänkt sig. Och man kan meditera över det här mångt och mycket. Ni kanske har hört ordet kontemplation. Kontemplation är så att säga kulmen på meditationen. För meditationen, då tänker man, då fantiserar man, då målar man, då känner man. Man kan se till exempel Jesu bergspredikan, särskilt om man har varit där. Så kan man se berget, man kan se blommorna, du kan känna hur blommorna doftar. Du kan höra sålet långt där borta och så vidare och så vidare. Så kan man leva med i det här. Och man kan meditera över det mångt och mycket. De som är vana att meditera över det kan hamna i ett tillstånd som kallas för kontemplation. Då upphör så att säga aktiviteten. Och istället så lyfts man in i det och förenas med hela berättelsen, med hela Guds ord. Tid och rum upphör. Det är som du bara vilar i Gud själv, i den helige ande. Det berättas om de här som beskrivs som helgon, att de behövde en del av dem, de behövde nästan bara öppna Bibeln så kom de i kontemplation. Och då har man övat länge. Men vad du än gör, så underskatta inte bibelordet. För det är kanske inte bara det bästa sättet, utan det är också själva garantin för att vi ska kunna komma rätt. Jag hoppar nu över hela det där som säger att vi behöver tolka bibelorden också, men det hoppar jag över just nu. Ja, varför denna bibeltrohet nu då? Varför är det så viktigt med den här bibeltroheten? Av det enkla skälet att världen är full av röster som vill tala till dig. Till och med den onde själv vill tala in i ditt liv. Slå upp i första Samuelsboken. Ska vi få något exempel på det här. Första Samuelsboken 28 har jag som ett exempel. Ja, det första exemplet, för om man skulle liksom gå ännu längre tillbaka, då hamnar vi ju vid syndafallsberättelsen där ormen talade till Adam och Eva. Jag vet inte om de inte kunde urskilja att det var ormen eller att det var Gud eller hur det nu var. Jo, det kunde de väl göra, för de talade med ormen. Men de blev övertalade av ormen. De lyssnade på ormen. Så det är inte bara Gud som talar in i ditt liv. I det 28 kapitlet, första Samuelsboken 28, så händer det att en man vid namn Akish talar till David. Det här är innan David har blivit kung. Och så säger den här Akish till David i vers 1. Du vet väl att du med dina män måste dra ut med mig i krig. David svarade Akish, då ska du själv få se vad din tjänare kan uträtta. Då så svarade Akish, du ska bli min livvakt för alltid. Det här är den situationen där David håller på att bli kung. Så det kommer ett helt annat förslag från den här Akish, som alltså här representerar motståndaren eller fienden. Och David lyssnar på honom och får en uppgift i armén där som ska strida emot Saul och mot Israel. David hade ju varit förföljd av Saul under ganska lång tid och kunde mycket väl ha betraktat Saul som sin motståndare, som sin fiende. Och David lyssnar till det och David bejakar det. Nu kan ni ju läsa vidare hela kapitlet och en bit in i 29 kapitlet, så kommer ni se att det rättar till sig. Men han lyssnade och han tog till sig felaktiga order. Vi kan slå upp i Matteus 27. Då har jag hoppat över Matteus 4 när djävulen frestar Jesus i frestelseberättelsen. Är du Guds son, så bjud att dessa stenar blir bröd. Så talar han in i Jesu liv. Och där finns ju också en dialog. Eller i 16 kapitlet där Simon Petrus ställer sig emellan Jesus och Golgata kors och säger, inte ska du gå till Golgata kors. Gå bort ifrån mig, Satan. Så det ser, det händer då och då. Och här i Matteus 27 kapitel, vers 40, där hänger då Jesus på korset, uppspikad på korset. Och då säger den ene rövaren till honom, om du är Guds son, slutet på vers 40, stig då ner från korset. Så det här är ju skäl till att vi inte ska tro alla röster som kommer till oss. Och därför så behöver vi den här bibeltroheten, den här skrifttroheten, för att vi inte ska komma fel. Förresten, det kom en, kanske lite vid sidan om, men det kom ju en avhandling här om veckan. Jag såg i dagen, jag läste det inte så noga, men det var tydligen en doktorsavhandling som handlade om att Jesus eventuellt inte var korsfäst. Såg ni det? Det har ni inte sett, nej. Men så var det i alla fall. Och det blir ju väldigt uppseendeväckande. Det hade visst varit ett inslag på radio om det också. Det visar sig emellertid att han som har skrivit den här avhandlingen, han är en kristen broder, han har kommit till tro som vuxen, och av personligt intresse så ville han fördjupa sig i detta med korsfästelsen. Och då har han gått in och analyserat det här ordet som betyder korsfäst. Och då har han gjort som så att han med språkliga metoder har undersökt ordets etymologiska bakgrund. Alltså varifrån kommer det här ordet? Hur det används tidigare? Så han har trängt bakom ordet korsfäst. Och så när han tränger bakom det och kommer ner några århundraden, så ser han att det ordet kan användas på två olika sätt. Det kan nämligen betyda också hänga upp någon. Och det var vad hans avhandling visade i stort sett. Jag har ju inte läst avhandlingen, men här ligger missförståndet. Men då hade ju de då som journalisterna så skrivit att Jesus kanske inte var korsfäst, för att det här ordet då kunde betyda någonting annat också. Det är ju samma fenomen i Saltaren 22 och i översättningen där. Vi behöver inte slå upp det, men det så står det: mina händer och mina fötter har vad du genomborrat. Och vi tror ju att det syftar på korsfästelsen, och det trodde Matteus också som citerar Saltaren 22 när han berättar om Jesu korsfästelse. Men ordet kan där också betyda torka, skrumpna ihop. Och då har ju Bibel 2000 den översättningen. Mina händer och fötter har skrumpnat, står det i Psaltaren 22. Så det är egentligen samma fenomen. Men om det är någon som undrar hur det egentligen var, så kan ni vara trygga, för Jesus blev korsfäst. Han blev korsfäst utav romarna. Och det finns många vittnen på den saken. Men det var inte den här doktorandens syfte var alltså inte att tala för eller ännu mindre tala emot korsfästelse, utan det var att arbeta med det här ordet. Så var det med det. Men det kan man se alltså hur viktigt det är att vi inte bara utan vidare sväljer allting som vi hör eller ser eller läser, utan att vi skaffar oss mera kunskaper i Guds ord än så. Det finns också ett par andra skäl som jag åtminstone vill nämna till varför vi behöver vara bibeltrogna. Och det är ju att världen, denna världen, den fallna världen, vill ju pressa in oss i sitt livsmönster. Paulus talar om det här i Romarbrevets 12:e kapitel. Där säger han på följande sätt, i den första versen: jag förmanar er vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer. Andra versen. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott, fullkomligt och som behagar honom. Det är ju inte någon hemlighet att vi lever i en värld där alla möjliga vill tala in i våra liv och få oss att tycka och tänka på det ena och det andra. Det ligger konstant över oss. Paulus säger att vi ska inte låta det hända med oss, utan vi ska anpassa oss till Guds ord, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Och här finns ju en kamp, en spänning som var en av oss förstår. Det talar också för att det är viktigt att vi känner Guds ord, att vi fördjupar oss i Guds ord. För att inte tala om den kötsliga natur som vi alla bär på. Ni vet väl vad som finns i vår kötsliga natur. Paulus räknar upp det både här och där. Kiv, lust, avunde och så vidare och så vidare. Också sånt som hela tiden pockar på att inte bara ta vår uppmärksamhet, utan ta vår kraft. Influera oss, påverka oss och forma oss. Samma sak där, finns bara ett motmedel, evangeliet. Luther talar ofta om det där, att det finns bara ett motmedel emot synd, värld och död. Och det är Guds evangelium. Det finns inget annat motmedel. Så Guds evangelium är A och O, att vi känner det när vi ska lyssna till Herrens ord. Hörrni, nu tog vi ganska lång tid på det där, men vi ska inte ta så lång tid på de andra punkterna här. Men vi går vidare nu då till den andra punkten, bönen. Då var det som så, om ni kommer ihåg det från förra gången, att den första gången som Gud talar till en människa, det var ju till en icke-kristen, till Kain. När Kain hade dräpt sin bror Abel, då talar Herren till Kain och säger, vad har du gjort? Och Gud talar till alla människor. Men till oss som är kristna, som har fötts på nytt, så talar han på ett annat sätt. Han talar till oss genom evangelium. Ja, men vi känner ju honom. Vi är intagna i Jesus Kristus. Vi är inte hans tjänare eller sådana som kallas till omvändelse i första hand, utan vi är ju hans vänner. Och när Gud talar till oss genom sitt ord, genom sin ande, så är det alltid vänligt. Jag vet inte om du har varit med om att bli tillrättavisad, skarpt tillrättavisad av den helige ande. Jag har varit med om det flera gånger. Och varje gång så är det ändå vänligt. Jag blir aldrig kränkt. Jag bara inser, ja visst herre, så är det ju. Hjälp mig med detta. Så det är inte det att Gud nödvändigtvis talar vänligt på det sättet att du alltid tycker om det som han säger. Han kan säga sånt som du inte tycker om också. Men det är ändå en vänlig ton. Man känner liksom att Gud vill mig väl. Så evangeliets anda är alldeles speciellt för oss. Och när Paulus talar om hur anden vill att vi ska veta vad vi har fått ifrån Gud och så vidare, så märker du ju där andan i anden, om jag får uttrycka det så. Bönen är ett samtal. Bönen är gemenskap med Gud. Det är ett samtal med Gud. Det är alltid kreativt att vara i samtalsbön med Gud. Egentligen så är jag lite förvånad över att vi talar så lite om det. Men det kanske har sin förklaring när jag tänker efter. Men när vi ber i gudstjänsten, eller vi ber tillsammans på middagsbönen, så är det ju ofta, visst det kan finnas, och det förmodar jag att det finns, ett personligt engagemang i det hela. Men det är ändå på något sätt gemensamt. Det är, i värsta fall, alltså formellt är kanske ett fel ord, va? Men det är inte det där personliga bönen, utan den gemensamma bönen. Och vi kanske inte tänker på att Gud faktiskt vill röra vid våra hjärtan i bönen. Vi utvecklar inte just den här förtroliga dialogen. Eller också så gör vi det privat. Jag vet inte hur ditt personliga böneliv, personligt är bättre att säga än privat, hur ditt personliga böneliv fungerar. Men jag inbillar mig att det fungerar ungefär som mitt, att man samtalar med Gud i den personliga bönen. Man läser Guds ord. Man har många funderingar vad som har hänt på dagen. Och man samtalar med Gud om det och lägger fram sånt som man är fundersam över och tackar för andra saker. Och den dialogen där är ju en oerhörd gåva och någonting som vi ska vara rädda om och som vi ska öva både morgon, middag och kväll om vi har möjlighet. I det där samtalet så är det viktigt att lära sig att lyssna lika mycket eller ännu mer än att tala. Meditationen, som jag talade om, är ju ett utmärkt medel till att låta bli att prata själv hela tiden. Va? Utan att låta Gud verka istället, att lyssna till Guds röst och Guds tilltal. Man kan också få utan att ha läst bibeltexter, få bilder. Bli påmind om situationer, bilder som målas upp, intryck och så vidare som mycket väl duger att meditera över. Jag var borta i helgen tillsammans med några kollegor. Så samtalade vi och så talade vi om kyrkans liv också. Det här var uppe i Stockholm. Och det är inte så lätt där kanske att hitta goda gudstjänster i Svenska kyrkans sammanhang. Och så sa han en sak som verkligen talade till mig. Ja, det var kanske Gud själv som talade till mig på det sättet. Han sa, men kyrkans utsmyckning, den finns där och den talar för alla människor som går in och ut. Man kan säga vad man vill till exempel om korsfästelsen. Men vilken kyrka du än kommer in i, så nog hänger Kristus här som korsfäst. Det får vara hur stendöd församling och kyrka som helst. Men det finns målningar. Det var ju tanken också när de här gjordes, den här utsmyckningen, att det skulle vara ett tilltal till besökarna. Och det tilltalet finns idag i alla kyrkor. Och det är verksamt. Ja, det där talade till mig så starkt, därför att det var nämligen så att jag gick på Södermalm och så tänkte jag hade tid över innan jag skulle ner till färjan. Och så gick jag in i Maria Magdalena. Och den församlingen är ju inte känd för att vara den mest levande. Men jag tänkte, det var så länge sedan jag var inne i Maria Magdalena. Ligger vid Maria torget. Och jag gick in där och satte mig. Och när jag satt där, det var bara ytterligare en eller två i kyrkan. Så började bilderna tala till mig på en gång. Det här var innan han hade sagt det här. Så började han tala till mig. Såg hon på. Det är samma Kristus som hänger på korset här som hemma i Värnamo kyrka. Samma berättelse bakom. Och Gud talar till oss. Sen sa han det här lite senare. Det var inte ens jag som hade tagit upp det. Och då kände jag liksom att det här var en bekräftelse på hur viktigt det är att vi vårdar våra kyrkor. Och att liturgin och symbolspråket är konsekvent och lätt för människor att förstå. För det är viktigare än vad vi kanske först tänker oss. Några av de här samtalen då som vi har med Gud, den personliga bönen, de berör ofta, och nu räknar jag upp några saker, de berör ofta mitt äktenskap, de berör mitt förhållande till barnen, till arbetskollegorna, det handlar om ekonomin. Det handlar om min hälsa eller ohälsa. Och förmodligen så är det så att alla de här sakerna som jag räknar upp är viktiga områden i samtalet som Gud har med oss. Därför att det är bärande delar i våra liv. Om det är saker som är helt felaktiga i mina relationer till arbetskamrater eller i mitt äktenskap. Eller när barnen vänder, alltså då är det någonting som är fel. Och Gud talar genom det här. Och Gud visar oss vad som är hans vilja. När man mediterar över sådana relationer till olika människor, både till Gud förstås, men också till olika människor. Eller när Gud talar till mig om olika relationer, så uppenbaras ju vad som behöver rättas till. Och det här är viktigt. Det är ett tilltal ifrån Gud. Det ger vägledning för vardagen. Och en meditation där också. Där finns en sak. Ni kan slå upp i första Mosebok 50. Jag är säker på att det här gäller många av oss också. Nämligen de där obehagliga minnena. Som påminner oss om hur felaktigt vi har blivit behandlade. Och där det är andra människor som har begått oförrätter emot oss. Och hur det plågar oss i vårt inre. Då står det så här i första Moseboks 50:e kapitlet, det är väl sista kapitlet, vers 20. Det är alltså Josef nere i Egypten, vet, han som blev såld, slängdes i brunnen och blev utsåld till Egypten. Sen kom ju bröderna tillbaka och fick kontakt med honom igen. Och de hälsade på honom och Josef grät i slutet på vers 17 när han fick deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sa, vi är dina slavar. Men Josef sa till dem, var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Och så kommer den versen som jag tänkte på. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Var inte rädda. Jag ska sörja för er och era småbarn. Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. Det som Paulus tar upp i Romarbrevet 8:28 där han säger, vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det här vet vi. Han säger inte vi vet att allt samverkar till det bästa. Han säger vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Alltså när våra hjärtan är upplyftade i Guds kärlek genom anden, gemenskapen i anden, så sker förändringar i vårt inre. Och sånt som har varit kanske negativt för oss, plågsamt för oss, minnen som vi har förträngt, kan vi bejaka och de kan förvandlas till tillgångar. Vi skojade här lite grann innan bibelförklaringen började. Och det här hälsningsordet, hur mår du? Och så berättade jag, men var någon som sa att ja, men det är ju ofta så att det som inte har varit bra i mitt liv eller som har varit plågsamt, det har ju visat sig att det var en tillgång i mitt liv. Inte bara en tillgång, alltså det, vet, livet är inte så enkelt så att det bara är gott och att det bara flyter. Den som tror det är en illusion. Det är nästan lite skrämmande när man tänker på våran kultur. Vårt samhällskultur talar ju väldigt mycket om lycka och perfektion, och både till det inre och till det yttre. Det är ju en chimär. Livet är ju lika mycket sjukdom, och det är cancer, och det är brutna relationer. Det hör ju till lika mycket. Det är ju ett både och. Och den som säger någonting annat ljuger. Men det som är evangeliet i det här, det är att även om vi drabbas av svårigheter och brutna relationer och sjukdomar, så kan vi lyfta i gemenskapen med Gud. Och allting får ett helt annat perspektiv. Som Paulus sa, vi kan tolka med andens hjälp. Så de här relationerna i äktenskap, barn, arbete, ekonomi, hälsa, plågsamma minnen, goda minnen, allting ska vi ha med i gemenskapen med Gud och låta Gud använda det i våra liv. Ja, då har vi kommit över också på vardagens händelser. Jag tror vi slår upp i Apostlagärningarna 9. Det här finns ju också många bibelversar på förstås, inte minst i evangelierna. Tänk bara på Jesu möten med alla de här människorna. Det finns ju i varenda kapitel som möter han genom människa. Helbrägda gör någon, talar med någon, blir osans med fariserna. Så på varenda sida så finns ju vardagens händelser. Och här finns en vardagshändelse i Apostlagärningarna 9 från vers 10 som jag tänker på. Det fanns nämligen i Damaskus en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn. Ananias, han svarade, här är jag, Herre. Bege dig till den gata som kallas Raka gatan och fråga i Judas hus efter en man som heter Saulus och är från Tarsus. Du ser, han ber. Och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga händerna på honom för att han ska se igen. Då svarade Ananias, Herre, jag har hört av många hur mycket ont den mannen har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Men Herren sa till honom, vers 15, gå, han är ett redskap som jag har utvalt. Och så vidare. Det här sker alltså i Ananias personliga bönestund. Och det skulle kunna hända i din bönestund också. Nu är ju det här väldigt dramatiskt, och det som händer är ju väldigt dramatiskt, för det handlar om Saulus omvändelse. Som var inte bara dramatisk utan har haft en enorm betydelse för kyrkan och kyrkans utveckling, som vi vet. Det är inte säkert att du och jag är lika betydelsefulla i den meningen, och dessutom så är väl inte händelsen heller i sig det viktiga. Det skulle ju kunna hända oss också, något liknande. Men det kanske händer i din morgonbön eller din aftonbön. Idag ska jag ringa den där personen. Nej, det ska jag inte göra. Så går det en timme och går omkring hemma. Kommer det tillbaka igen? Ring den där personen. Ja, tänker du, jag vet inte vad ska jag säga till den. Jag har väl inget ärende dit, va? Så kommer det igen. Jag är ganska säker på att många kristna skulle kunna vifta bort det där. Och det är tråkigt. För det kan mycket väl vara Gud som talar. Så vi behöver öva oss i. Och hur ska vi kunna veta om det är Gud? Och jag prövar, får du se. får du veta i efterhand. Och är det så att det skulle gå helt fel samtalet och du tycker att du gjort bort det fullständigt, så kan det visa sig ytterligare något dygn eller två dygn senare att ja, men det var ju helt rätt. Så det händer i vardagens händelser, det som vi tänker oss att vi skulle vilja vara med om. Jag har varit med om det många gånger också utan att vara medveten om det. Jag skulle kunna dra flera exempel bara från senaste en, två veckorna, men jag tror jag avstår från det. Det är bättre att du hittar dina egna exempel. Men som på sjukhuset vet jag många gånger att jag har gått in på en alldeles okänd avdelning och rum, och så plötsligt så vet en person som jag känner ganska väl som inte visste ens fanns där, va? Så den heliga ande leder, och när jag är med om någonting sånt och det händer regelbundet, då vet jag att det är Gud som har lett mig. Men så skulle det kunna vara för dig också. När jag till och med går in på en avdelning och så vänder jag och så går jag till en annan avdelning istället, och så är det där. Utan att du behöver inte ens höra Guds röst, utan vi lever i den heliga ande. Och det här kan vi ta ut, om jag säger så, ta emot redan på morgonen, på morgonbönen. De människor som jag idag ska träffa. Det ord som idag ska få betydelse och så vidare. Jag menar att det vi talar om nu, vardagens händelser, det är inte någonting som inträffar en gång var tredje vecka. Utan ska kunna inträffa på daglig, på vardaglig basis. Och söndagar också för den delen. Fyra ska vi inte uppehålla oss särskilt länge vid, därför att det är ju andens gåvor. Och de ska vi ju gå igenom lite mer i detalj när vi kommer till 12:e kapitlet. Nu kanske det dröjer ett tag innan vi kommer dit, men ändå, då går vi igenom detta med andens gåvor. Andens gåvor, du känner igen dem. Någon kanske profeterar över dig. Det händer ju att vi är med om förbönsgudstjänster, och när vi är under en förbönsstund så kanske någon får en bild eller en förståelse av din situation och talar om för dig vad som ska hända eller hur Gud tänker. Och då är det ett profetiskt ord. Så det är också ett sätt att höra Gud tala in i sitt liv. Jag kanske ska säga så här också när jag tänker efter. För att ytterligare när jag ser det svårt då. Och säga hur det hörs eller hur det känns det där när Gud talar. Därför är det inte säkert att du känner någonting alls. Utan du får ett möte med en människa. Du får ett tilltal in i ditt liv från en människa eller genom en människas förbön. Då kan det vara så att du känner omedelbart, ja men det här är Guds omsorg om mig. Det här var vad jag behövde höra, vad Gud sa till mig. Men det kanske också är så att du inte känner så. Men att du får ta det ordet ändå med dig och bära det med dig. Och plötsligt kan det bli levande. Man får alltså pröva det som hörs. Om det är ord som du inte tycker stämmer alls. Och som du tycker är helt felaktigt. Ja men så pröva det då. Du bestämmer själv. Vad du tar emot och tar in och vad du inte tar emot och tar in. Det är kanske till och med så att det inte bara är frågan om vad som sägs. Som, nu talar jag till er här, hur många det nu kan handla om, 20 stycken, 25 stycken. Men ni hör olika saker. Jag säger inte att det är oviktigt det jag säger. Men det är ännu viktigare det du hör. För antingen kanske Gud säger någonting genom mig. Eller också så säger jag någonting som bara liksom är, som inte alls är särskilt väsentligt. Eller i värsta fall jag kanske säger någonting riktigt bra, någonting riktigt evangeliskt. Och så kommer djävulen och tar de orden och anklagar dig med de orden. Och vad händer då? Har du hört från Gud? Har du hört från syndliden? Eller har du hört från djävulen? Ja, det bestämmer du själv. Du prövar. Som det där med andens gåvor och att meddela kunskap och vishet och så vidare, det får vi återkomma till. Det sista var det heligas gemenskap. Du vet att när vi blir kristna, då tar Gud oss och så sätter han oss i Kristus. Det här är ju ett sånt där standarduttryck som Paulus har. Vi är tagna ut ifrån våra sammanhang. Vi är frälsta från oss själva. Vi behöver inte vara vägledda av alla möjliga och omöjliga makter, utan vi har blivit befriade. Vi är insatta i Kristus. Men att vara insatt i Kristus, det är att vara insatt i en gemenskap. Och Gud, som jag sa inledningsvis här, han talar ju ofta till hela kollektivet. Det hindrar ju inte att det varje individ kan höra och ta emot också. Eller till och med bör göra det. Men när du hör saker och ting och ska pröva saker och ting, så är det heligas gemenskap en väldigt viktig miljö. Därför då kan det vara två eller tre stycken som hjälper dig till förståelse. Eller om du är osäker, du behöver fråga någon. Det kan hända saker i en gemenskap som du inte alls råder över. Och så får du vara med i ett skeende, i ett andligt skeende. Även om du inte har hört, så kanske några andra har hört, men du är indragen i det. Om en lem lider, så lider de andra med den. Om en gläder sig, så gläder sig de andra med den. Om en blir engagerad i ett tilltal, så blir de andra det också. I den lilla gemenskapen. Jag tror att vi ska stanna där. Kanske jag ska säga... vi måste nog säga så här också. Att sammanfattningsvis, att jag har skrivit upp tre ord här. Och det här är i och för sig många år sedan som jag skrev upp dem. När jag tänkte på hur växer jag i det här? Hur tillgodogör jag mig det här som vi har pratat om? Och då har jag tre ord som börjar på T. Träning, trygghet och tro. När det gäller träning, så låt mig få ge dig ett exempel. Jag hittade nämligen i en bok som heter Andliga övningar. Ignatius av Loyolas bok Andliga övningar. Han har, och det här används i meditationer vet jag. Kerstin Bergen har varit på såna här meditationer, så hon berättade för mig om den här övningen som jag i och för sig kände till. Det betyder att innan du somnar, så ställer du frågan till dig själv. Var och hur fanns Gud närvarande i de händelser som utgjorde min dag? Och vilket gensvar gav jag på denna närvaro? Och så stiger upp en bön ur ditt inre. Det är en ganska enkel övning. Men tänk dig själv att man skulle ha en sån övning varje kväll, hela sitt liv. På vilket sätt var Gud med mig idag? I vilka händelser? Och hur reagerade jag på de händelserna? Och så blir det förvandlat till bön. Det är klart, då övar man ju upp sig. Det är träningen. Öva sig i Guds fruktan är ett viktigt inslag. Trygghet har jag skrivit, och det är nog från min egen erfarenhet, att när det gäller de andliga gåvorna, vi kommer nog tillbaka till det då, även om det lär dröja några timmar. Därför att de andliga gåvorna, de fungerar ju genom tron. Men om jag inte är trygg, så blir det, om inte kaotiskt, så blir det svårt. Alltså en människas personlighet, trygghet, själavården helt enkelt. Vi kan vara olika skadade på olika sätt, va? Men vi kan lyfta upp det ljuset, vi kan samtala med varandra, vi kan skaffa oss en grundtrygghet. Och den tryggheten är viktig för att kunna ta emot och handla genom tro. Där får vi faktiskt sluta.